Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Studio Krim med oss på Länstidningen i Södertälje. Jag, Torbjörn Granström och Stefan Lindström ska idag diskutera fenomenet avfallsbrottslighet. En ökande brottslighet som omsätter summor som kan jämföras med narkotikamarknaden globalt sett. Och Stefan Lindström, kommunreporter i Södertälje, du har bevakat det här. Vad pratar vi om för avfall egentligen?
Ja, när vi pratar om avfallsbrottslighet så finns det ju olika saker man bör ha klart för sig från början. Det är ju att det handlar ju ofta om företag som vill göra större vinster eller tjäna mer pengar genom att strunta i miljölagstiftningen på olika sätt. När man tittar internationellt, som du nämnde, så är det ju liksom det skeppas bildelar eller annat avfall, bara rent blandat skräp, till olika länder i Afrika och så vidare. Det är det man tänker på som avfall som kommer från byggsektorn. Rivningsavfall som har hamnat på stora högar i Kassmyra, till exempel i Botkyrka, som har varit uppmärksammat med det här Think Pink-ärendet.
Precis. Vi har liksom en mer, vad ska vi säga, lokal hantering av det här också. Man gör sig av med lokalt, inte minst i Södertälje.
Ja, precis. Södertälje har ju liksom blivit lite berört. Det har vi på Länstidningen skrivit om flera gånger, kopplat till det här med Think Pink. Att liksom rester från det här bolagets container hamnade på en fastighet i Hölö. Där mellan 100 och 150 container, det berodde på lite vem man pratade med, ställdes upp. Och många av dem var ju fulla med avfall på olika sätt som behövde tas om hand. Och det här blev ju ett ärende för miljönämnden här i Södertälje att bevaka och följa upp, så att allt det här riktiga skräpet, så att säga, det som man tänker på som skräp, hamnade på rätt ställe på olika på återvinningscentraler, så att säga.
Det var ju rätt intressant. Plötsligt så upptäcker då kommunala tjänstemän hur det står ett hundratal containrar på ett stycke mark söder om Södertälje ute i
Ja, det var landsbygden. Ju på en skogsväg ut med en gammal järnvägsvall, så att säga, som var omgjord till en till väg där det var uppställt på långa rader liksom bara.
Och var kom det här avfallet ifrån, vet man det?
Ja, det var ett företag i Södertälje som köpte containrarna av konkursboet på Think Pink. De var helt enkelt utställda på olika adresser runt om i Stockholmsområdet där olika kunder till Think Pink hade lagt ner sitt skräp, och sen hade de aldrig blivit hämtade av bolaget. Så att de här containrarna köptes in av ett företag i Södertälje, och sen så behövdes det en plats att ställa dem på. Då är det den här fastighetsägaren i Hölö som köpte dem i sin tur, så att säga.
Såg ett sätt att tjäna en hacka på, kan man säga.
Ja, precis. Det de pratade om då var ju att de skulle kunna tömma containerna på något sätt och sen så renovera dem och måla om dem och sälja dem till andra aktörer som behövde containrar, helt enkelt. Att containrarna i sig hade ett värde.
Think Pink, kan du berätta om det bolaget?
Ja, Think Pink är ju ett stort bolag som jobbade i bygg- och rivningsavfallsbranschen. De hade ju containrar och sådana här big bags, eller vad man kallar det, alltså stora plastsäckar som man kunde fylla liksom sitt, när man renoverade köket som privatperson kanske.
Så. Rosa vill jag
minnas. Ja, rosa säckar liksom, eller rosa container på olika sätt som de tog ju på sig att ta hand om det här avfallet. Och sen pågår det ju nu en brottsutredning, och vad jag har hört så håller de ju på att delge de misstänkta i dagsläget, och det betyder ju att det kan komma till åtal snart kanske.
Och deras överblivna container köptes upp, som sagt, hamnade i södra kommundelen av Södertälje.
Ja, de hamnade där, och då ställde ju miljökontoret krav på att de här skulle tas om hand på ett korrekt sätt. De var tvungna att lämna in kvitton från återvinningscentralen att de hade liksom lämnat in allt det här avfallet, och varenda container skulle liksom redovisas.
Kunde de göra det då på ett bra sätt?
Ja, men det slutade ju med att de allra flesta av de här containerna redovisades tillbaka till miljönämnden. Och som jag förstår så är det ärendet avslutat, själva liksom tömningen av containerna där. Sen finns det andra ärenden kring jordmassor och liknande där ute som fortfarande pågår, så att säga.
Men det där visar ju också lite vad som är typiskt också när det gäller Södertälje. Södertälje har ju faktiskt tagit tur med även det här, vad ska vi säga, problemet. Även den här formen av organiserad brottslighet har man ju liksom i Södertälje tagit tag i på ett sätt som, jag menar, den finns på andra ställen, men man har ju man har tampats med den i Södertälje.
Ja, det kan man ju säga att det är ett resultat av det här PAX-samarbetet till viss del. Även om Södertäljes miljökontor hade liksom börjat jobba med de här frågorna innan. Men nu kommer det ju lite mer organiserat inom ramen för PAX-samarbetet med polisen. Som ni har pratat om många gånger tidigare här. Mm.
Ja, PAX kanske vi ska säga bara snabbt. Det är ett samarbete mellan Södertälje kommun och polisen mot den organiserade brottsligheten. Man jobbar ännu närmare än det myndighetsgemensamma samarbete som man hade innan PAX. Det är liksom...
Men inom ramen för det och även tidigare då, så har ju Södertälje kommun varit ute tidigt och bevakat sådana här ärenden. Jag var på ett seminarium med olika myndigheter här i Stockholm tidigare i månaden. Och där lyftes ju Södertälje fram som ett exempel på en kommun som har kommit långt i sitt arbete mot avfallsbrottslighet och liksom att jobba med de här frågorna. Och också på grund av att det har funnits stora utmaningar här helt enkelt. Mm.
Precis, Södertälje har blivit liksom lite grann av ett föredöme som kommun för att motarbeta organiserad brottslighet på flera områden. Bara av den här avfallshanteringen är en sånt område. Men det finns ju också en orsak till det som du var inne på. Man har haft stora utmaningar. Man har helt enkelt haft stora problem i Södertälje som man har varit tvungen att ta itu med. Och man har tagit itu med det tidigare än på andra ställen. Och därför har man också blivit ett föredöme.
Ja, lite så skulle man kunna säga. Utöver de här containerna som är ThinkPink då, som man tänker sig som medborgare, ett klassiskt form av avfall liksom, som är skräp på riktigt, så finns det ju också många ärenden som kommunen har jobbat med. Ett 20-tal ärenden som handlar om så kallad masshantering. Det är ju schaktmassor, överblivna jord helt enkelt från byggen. Lagstiftningen ser ut så att även om den här jorden är helt ren och liksom skulle kunna användas på vilket sätt som helst i ett annat bygge, så fort den lämnar ett bygge och blir överblivet där så klassas den som avfall, och då måste man söka tillstånd för att få återanvända den i nya anläggningsändamål. Så då liksom, det krävs en liten insats, och eftersom det finns ett överskott av massor också, så finns det oftast heller ingen naturlig avsättning för överblivna jordmassor, utan då måste man köra dem till...
Så vad händer med dem?
Ja, man måste åka till återvinningsstationen på något sätt, till Tveta eller andra stora liksom sopmottagare. Liksom.
Och det kostar. Och där
det kostar pengar.
Vill man fuska och då, för att slippa
då
den kostnaden helt enkelt.
Hittar en liksom billigare avsättning än att åka till en återvinningscentral.
Och de billigare avsättningarna, kan du berätta om det då?
Ja, det kommunen har sett i de här ärendena, de mer uppmärksammade ärenden som vi har skrivit om, är ju att det har byggts vägar av det här avfallet till exempel. Både ute i Skarlunda, nära Uttran, som har varit ett stort uppmärksammat fall som vi har skrivit om flera gånger. Sen är det också en större väg som har byggts i Soliks grindar mellan Mönbo och Järna. Mm. Och när jag säger större vägar, så är det större skogsvägar. Liksom det är om man tänker sig en klassisk skogsbilväg, en sån här smal där man liksom bara har skrapat ihop lite material i skogen som man ska kunna köra en avverkningsmaskin på. De har förvandlats till en rejäl grusväg som är 1,5 meter hög och
slutar liksom någonstans där ute.
Tvåfiligt bred så att säga. Man kan mötas på den. Den är liksom 8 meter bred eller någonting. Liksom rejäla grejer. Så.
Det är ett fenomen i tiden kan man säga.
Ja, det går ju åt väldigt mycket massor för att bygga en sån här väg helt enkelt. Några 100 meter väg slukar ju liksom hundratals lastbilslass med.
Och man tänker också att det har varit en byggboom under många år fram till ganska nyligen. Ja. Så har det varit väldigt stora massor då som ska bort någonstans.
Ja, det har funnits liksom ett stort överskott av massor, och det här är ju även de stora byggbolagen medvetna om. De har ju ansökt bland annat till Södertälje kommun på 2 eller 3 platser de senaste åren vet jag om att få starta liksom egna deponier eller centraler för återvinning av jordmassor där de sen kan deponera vissa delar av den som då är liksom smutsiga på något sätt som man inte kan återanvända. Liksom.
Har man sett vilka det är som dumpar det här? Alltså har man en bra koll på vilka bolag och personer det är som...
Alltså det framgår inte speciellt mycket i kommunens handlingar var de här jordmassorna kommer ifrån och vem som har liksom tjänat pengarna egentligen. Det som är, det är ju det här ärdena i Uttran och i Solisgrindar där, det är ju en och samma markägare som har haft de här fastigheterna helt enkelt och som då har gjort det här.
Men har han haft byggt fastigheter och alltså hus och sånt där? Och
då nej, det här är liksom skogsfastigheter. Det finns ingenting annat än just den här vägen och det är ju det som kommunen har haft liksom synpunkter på. Den här vägen är enligt kommunens bedömning då byggd bara för att använda massor och ingen, det finns ingen
och det
annan
kommer från, det kommer från liksom husbyggen om man säger så.
Ja, hela Stockholmsområdet. Ja, liksom,
han har tagit emot också från andra utifrån, inte bara sitt eget så att säga.
Ja, det är uppfattningen. Ja, det är absolut, annars så nej, det är ju massor utifrån så att säga.
Då kan man anta att det har varit pengar där också som han har fått helt enkelt och så har han dumpat andras avfall.
Ja, det finns ju liksom en...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Om det kostar väldigt mycket pengar att lämna det här på soptippen så är det ju rimligt att tänka sig att man kan för en mindre penning få det nedstoppat i en otillåten användning någon annanstans. Alltså.
Och det där är ju lite intressant att se liksom hur vissa aktörer hittar alla kreativa former för att tjäna pengar eller slippa omkostnader och allting. Och det kan vi nog konstatera liksom i Södertälje efter alla, vad ska vi säga, insatser och myndigheterna för att komma åt den organiserade brottsligheten, att allt man kan tjäna pengar på, det tjänar man pengar på. Det kan man nästan utgå ifrån. Och det här är ju ett sånt.
Oh ja, ja, avfallsbrottslighet generellt är ju ett sånt ämne eller liksom en sån företeelse. Det är ju ingen, eller ingen ska man säga, men de allra flesta som gör någon form av brottslighet på det här sättet, smutsar ner miljön på ett sätt som man inte behöver, de gör det ju för ekonomisk vinning. Det finns ju liksom ingen egen värde i att bara smutsa ner någonstans, för att det hade det varit enklast att köra allt till tippen och göra det på rätt sätt och billigast, då hade ju folk gjort det så att säga.
Och man kan ju konstatera att det har ju varit enorma vinster liksom i byggbranschen under de här åren. Så vad vi pratar om är ju faktiskt en girighet. Man vill inte helt enkelt ta hand om sitt avfall. Man vill
det kostar
öka
pengar.
Vinsterna ännu lite mer. Liksom.
Det kostar mycket pengar att ta hand om det, absolut.
Och hur pass giftigt kan det här avfallet vara? Det behöver ju inte vara giftigt, sa du. Det klassas som avfall ändå. Men, har man hittat liksom giftigt avfall också? Som är...
Inte i någon större utsträckning. Det handlar om liksom vanlig mark från byggen. Det kanske finns någonting litet i det. Det ligger lite över gränsvärdena för några metaller eller koppar eller lite arsenik. Det är liksom ingenting som är farligt för människor att vistas på.
Men skulle kunna vara det.
Men precis, det skulle kunna vara det kanske, men det är väl det som är intressanta med just det här med massorna, att liksom även rena massor är jättedyrt att bli av med i sammanhanget liksom. Och därför så finns det kreativa sätt på att bli av med det på annat sätt. Men det ska man ju säga om avfallsbrottsligheten också, alltså när man pratar med polis och Skatteverket till exempel, när de utreder ett miljöbrott så förutsätter ju de att det finns ett skattebrott eller någon liksom penningtvätt, någon form av ekonomisk brottslighet kopplad till det hela också, för att det är huvudsakliga anledningen till att någon vill genomföra en sån här brottslighet, för att tjäna pengar på ett oschysst sätt så att säga. Och det pekar ju även kommunen på när man pratar om med kommunens miljökontor i samband med PAX-samarbetet liksom, de pratar om att det ska vara schyssta villkor så att säga, att alla ska i en bransch som de granskar på något sätt, så ska alla liksom, miljöreglerna gälla alla, så att inte någon ska kunna liksom, tjäna mer pengar.
Ja, ja, i det här. Blir det oschyssta konkurrensvillkor.
Och, ja, oschysst konkurrens, ja. Liksom, är det man vill komma åt i grunden genom att göra, ja, det här arbetet. Och där har ju då kommunen, om man ska nämna någonting annat som kommunen har gjort inom ramen för det här med Pax, eller de kallar det ju kanske inte riktigt Pax, de säger mer att det är en del av deras vardagsarbete. Allt vi gör handlar om Pax. Mm. Kan man få höra där. Men det är att de till exempel har börjat söka upp mindre industriverksamheter. De, liksom, de väljer ut ett område. Det har varit Oxelgrenshagen, det har varit Moraberg. De väljer ett område.
Industriområden
där de, i Södertälje. Ja, de knackar dörr. De går igenom liksom hela området efter verksamheter. Så att de hälsar på alla fastigheter liksom och ser om det finns några verksamheter där som går under radarn. Mm. Som liksom då... Vi har ju skrivit om sådana verksamheter här i, ja, tidningen, till exempel kabelskalare och andra sådana bransch liksom, där man tar hand om någon form av avfall som klassas som farligt avfall. Man har inga tillstånd för att handskas med det. Man lägger det öppet på marken ute så att liksom eventuella föroreningar kan rinna iväg i avlopp eller ut på marken liksom och förorena jorden lokalt, men också komma ut i vatten som sen rinner vidare då från... Ja, det rinner ut i havet liksom, det vatten som regnvatten från dagvattnet i Moraberg och Oxelgrenshagen. Det ligger ju på den sidan, så att det hamnar ju till slut där liksom.
Det är rätt intressant, för genom åren så har det ju varit, jag har ju också skrivit en del om det här så att säga. Mm. Genom åren så har det ju varit oerhört mycket uppgifter om hur det här tas om hand. Mm. Och man har använt sig av, det finns vissa oseriösa byggherrar helt enkelt och företagare som är särskilt känd för att dumpa såna här saker. Mm. Och att man använder sig av EU-migranter eller EU-medborgare, alltså rumänska billig arbetskraft, ja, för att liksom dumpa det här. Och sen har man ju hittat det också liksom, ännu värre då kanske, ja, helt enkelt bara dumpat eller nedgrävt i naturen.
Ja. Ja, det är ju ett annat problem som har funnits här i kommunen länge, ja, att man har pratat om sådana här sopdumpningar vid någon vändplan ute i skogen, liksom vid naturreservatens parkeringar. Det kan ju vara allt möjligt ställen, liksom Malmsjöbadet har ju varit ett återkommande ställe till exempel på när det är off-season, när ingen är där och badar, så är det ju helt tomt där nästan, och då dit åker ju folk då och bara tömmer ut en liksom villarenovering eller någonting annat i skogen.
En mysig kombination.
Ja, men precis.
Med barn, ja.
Nej, men det är ju liksom, det är ju den andra biten som kommunen har varit progressiva kring. Liksom, där har ju också vi skrivit om att kommunen har ju anställt en person som liksom letar igenom sådana här sopor som har lämnats för att försöka hitta vem som har dumpat det hela och komma tillbaka till den person som kan ha gjort det helt enkelt och hitta någon som kan ställas till svars.
Förutom byggavfall så kan det ju vara också annat avfall. Jag tänker på de här stora bröllopsanläggningarna till exempel. Festvåningarna som finns i Södertälje har man ju sett väldigt mycket ifrån,
ja,
på sopstationer.
Du har ju skrivit om en hel del om det här för mig genom åren. Att avfall därifrån har hamnat på fel ställen så att säga. Och det är ju en annan aspekt av kommunens arbete kan man ju säga. Att de har ju... så sent som i år inriktat sig på restauranger och festvåningars avfallshantering genom att vara ganska systematiska. Att man går igenom alla företag i branschen och ser till att de har korrekta avtal med... Man ställer krav på att de ska ha avtal med liksom seriösa bolag som tar hand om soporna, som då kommunala täljer återvinning liksom, eller andra i branschen, för det som inte räknas som... Det som räknas som liksom motsvarande hushållsavfall, alltså matavfall och mindre sådana här saker, det finns det ju ett kommunalt liksom, det måste kommunen ta hand om enligt lagarna. Det ska man vända sig till kommunen för att lämna, så det måste de här restaurangerna och företagarna ha.
Men då krävs det väl också av kommunen också att liksom se till att de har det?
Ja, och det är liksom, det har ju skett sån drive så sent som i år då, att man går igenom alla och ställer krav på dem som inte har ett abonnemang.
Precis, för det har funnits sådana som inte kan, alltså bara att man inte har kunnat ha ett abonnemang under flera år är ju också liksom grann av en problematik som man kan belasta liksom kommunen för, kanske till och med för att...
Ja, där hade de kunnat vara tidigare ute och ställa krav, och man kan ju tänka sig att de borde kunna ha ett tätare samarbete med Telia Återvinning då.
Ja.
Alltså Täljeåtervinning vet ju vilka kunder de har så att säga, så det går ju att återkoppla där. Men även där har man ju i den här myndighetsgemensamma mötet som jag var på tidigare i månaden, så var ju det ett av tipsen som kom upp att liksom till kommuner som hade kommit mindre långt i sitt arbete mot mot avfallsbrottslighet, att liksom ha ett tätt samarbete med den kommunala avfallsbolaget eller myndigheten som sköter det, för att där finns det väldigt mycket kunskap om vilka vägar avfallet tar i just den här kommunen eller i de här områdena, att de har ju stenkoll på vilka som har ett abonnemang och inte liksom.
Ja.
Och de ser ju, de har ju liksom ögon och öron ute på gator hela tiden genom sina lastbilschaufförer som hämtar avfall. De ser ju tunnor som inte tillhör dem och så vidare. Så att det är ganska ganska bra koll i avfallsbolagen.
Ja, för de lyckas, alltså man kan ändå konstatera att kommunen har ju kommit till bukt med mycket, det sa vi ju tidigare också. Att de liksom intressant med såna här marknader, svarta marknader där det liksom fuskas och myglas, det är ju att de ofta liksom gränsar över till att man börjar se den organiserade brottsligheten, det vill säga nätverksbrottslingar och annat som det kan vara som kommer in. Det kan vara utpressningar mot såna här branscher eller aktörer.
Ja.
Enligt uppgift så vet jag att en av dem här ska ha utsatts ganska nyligen efter att ha blåst någon på den här marknaden, eftersom ofta blåser de här aktörerna också varandra. Och då hamnar de i klammeri med det parallella systemets
utpressare, så att säga.
Rättvisa, höll jag på att säga, inom situationstecken. Eller, ja, helt enkelt att det har ju varit liksom händelser genom åren som liksom har slagit igenom lite grann, där man har liksom, det öppnas en glipa in i det här liksom parallella systemet och det är någonting som sprängs någonstans eller det är någonting som händer och sen så i bästa fall så får man reda på vad som faktiskt ligger bakom, och då ligger ofta något sånt här bakom, att man har blåst varandra eller det finns uppgörelser om i såna här liksom gråzoner, om man säger så, och eftersom alla agerar i den här gråzonen så är det liksom ingenting, så är det inte givet att springa till polisen heller för den som är utsatt för någonting.
Nej.
Så att det får ju också liksom en hel sån följd, och det ser vi ju liksom i byggbranschen, vi ser det i festvåningsbranschen och vi ser det liksom runt allt det här, samtidigt som de kriminella vet liksom att här finns det mycket svarta pengar.
Ja,
då kanske det är givna offer också.
Ja, och det pratar ju polisen och myndigheterna också om, att det är ju, om man tittar på det här som vi nämnde i början med att liksom i Europa så kunde man jämföra avfallsbrottsligheten i storleksordning med narkotikahandeln rent ekonomiskt, liksom att det finns lika mycket pengar att tjäna. Men straffet för liksom grovt narkotikabrott eller synnerligen grovt narkotika är ju mycket, mycket högre än för miljöbrotten. Liksom.
Ja.
Det handlar ju, om man tittar på det liksom mindre skalan här, där man lokalt liksom, ett miljöbrott kan ju handla om en företagsbot helt enkelt. Det kan ju sluta med ett strafföreläggande från åklagaren och företagsbot bara.
Det låter som en smartare bransch att
ägna sig åt.
Ja,
det är att liksom,
som en brottsling menar jag.
Ja, precis. Risken för att sitta i fängelse i många år, den är ju avsevärt lägre. Liksom. Då ska man ju ha gjort någonting väldigt allvarligt. Men man ska ju också veta att det liksom är risken för upptäckt är ju också lite mycket lägre liksom, eftersom det inte är lika många poliser som jobbar med miljöbrott som det med narkotika och våldsbrott. Liksom.
Mm.
Så att det är ju lite upp till kommunerna att vara liksom ögon och öron där ute till viss del genom sina miljötillsyner. Liksom. Men där kan man ju se att upptäckten kommer ganska sent enligt polisen, och då är det ju också så att det ekonomiska brottet är ju fullbordat. Man har ju fått den ekonomiska vinningen redan. Den har man ju liksom, den går man inte miste om som brottsling så att säga, bara för att man åker dit ofta.
Och eftersom straffet är så lågt ofta, om vi säger så blir det inte prioriterat heller hos
polisen.
Nej,
nej, men så är det ju, absolut.
Men det är ju intressant, för jag menar, det är ju det klassiska liksom, att italienska maffian har ju alltid ägnat sig åt den här verksamheten, och då ser vi kanske att det är en annan typ av aktörer som har gått in liksom, och tagit hand om den, om man säger så, än vad det är här. Men de som finns här, de har ändå vissa kopplingar till såna här också. Som jag nämnde, liksom, går vissa interna affärer dåligt eller blåser man varandra så kommer de in ofta.
Mm. Ja, det förstår man ju från organiserad brottslighets sida, att det, när det finns pengar att tjäna, mycket svarta pengar i omlopp, så finns det ju liksom ett intresse av att vara där för att ta del av den här kakan.
Men om vi återkopplar till Think Pink-skandalen här, ja. Där har vi ju ett grovt miljöbrott i liksom som utreds. Och ja. Det närmar sig ju åtal, eller hur ligger det till där?
Ja, men det jag har fått höra är att de misstänkta liksom har delgivits utredningen för tillfället. Så att det är ju åtal att vänta om ett tag. Men där har man ju också, om man tittar liksom bakåt, det är ju ett grovt miljöbrott. Det finns ju fängelse i straffskalan. De misstänkta var häktade ett tag. Ett ganska långt tag, ska man säga. Och där försökte ju också myndigheterna att lägga delar av deras pengar i sån här kvarstad, så att liksom,
man fryser pengarna
helt enkelt. Men det lyckades faktiskt inte i det fallet, så vet jag. Jag tittade lite på handlingarna. Utan där, så där får man väl se. Det är ytterligare ett exempel på att pengarna är kanske borta, så att säga. Även om det är någon som döms för brottet. Då, men det återstår ju att se. Det är ju en utredning som har pågått sedan 2020. Det var ungefär då de häktades någon gång till en början. Och nu är det slutet av 2023. Det har ju tagit lång tid. Man får ju misstänka att det är en mycket omfattande och komplicerad utredning, och säkert lika omfattande och komplicerat ro i land i en eventuell rättegång.
Mm. När det blir intressant att se hur det kommer gå med den, helt enkelt.
Ja, vi får ju följa den med intresse.
Och med det så avslutar vi det här avsnittet.
Ja, tack för mig.
Tack för mig.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig, så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.